Värvet görs i samarbete med Acast.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Jag har inga problem att gå ner på en porrbiograf, men så det är bara liksom kolsvart, och där är liksom alla typer av människor, allt ifrån våldtäktsmän, hallikar, vad man nu kan tänka sig. Jag har inga problem att gå ner där och sitta där i 3 timmar. i mitt arbete givetvis. Men jag kan känna en oerhörd ångest ifall jag får en inbjudan till ett bröllop.
Om medialt genomslag i hårdvaluta kan man konstatera att dagens gäst i Värvet är en av de mest kända poliser vi har i Sverige. Dels har han uppmärksammats för sitt idoga jobb på fältet för att bekämpa trafficking och prostitution, ett arbete han varit ansiktet utåt för under senare år. Men dels också genom sina böcker, nu är han aktuell med sin femte. Och även om de första två var självbiografiska är det kanske med de tre romanerna som han verkligen etablerat sig som författare. Och den senaste, Systrarna och ensamheten, landade på bokdiskarna för bara några dagar sedan. Gemensamt för dem alla är den mörka människohandel som han ägnat sitt liv åt och som han också skildrar i sociala medier där han når en stor publik. Det här är Värvet med polis och författare Simon Häggström, ett avsnitt som för övrigt spelades in precis innan kriget i Ukraina bröt ut. Och så här kan det låta när han utför sitt ena värv.
Du, jag tror att vi eventuellt kan ha en köpare utanför här nu. Går i riktning mot porten i detta nu. Får se här. Aura, han har fått portkoden här. Var på tårna där inne. Kan mycket väl vara en köpare. Går in i detta nu, kom.
Du, vi drar väl igång då. Hur står det till?
Det står bra till, tack. Ja. Tidig morgon för mig. Jag jobbar ju oftast bara kvällar och nätter så att jag fick stiga upp. Klockan ringde vid 8 och det är tidigt för mig.
Om jag frågar hur du mår så är jag också nyfiken på hur mår liksom Sveriges eller Stockholms undervärld?
Ja, det svaret blir ju helt annorlunda givetvis för att Stockholms undervärld, ja, den delen som jag jobbar med, prostitution och människohandel, ja, det är ju en värld som är högst aktiv och som i dessa tider också, vi ser ett väldigt stort inflöde exempelvis från Ukraina just nu, kvinnor som kommer hit och inte anser sig ha något annat val än att gå in i sexhandeln då, på grund av den politiska instabiliteten och i kombination med pandemin. Då. Mm. Så att, det är ju en trasig värld, precis som den alltid har varit. Och nu har vi gått in i ett läge där vi börjar kunna prata lite i termerna av att vi har, även om pandemin fortfarande är pågående, så har vi väl ändå något att se vid ljuset i tunneln, och då märker vi också på en gång att det blir en högre aktivitet vad gäller köpa och sälja sex då.
Det är så, alltså det har varit lite locket på ett par år.
Det var det. Det blev locket på, jag vet inte om du minns den här tiden när folk bunkrade toapapper, va? Då såg vi ju absolut att det liksom rasade. Men sen så har det sakta men säkert krypit tillbaka, och jag skulle vilja påstå att efter att pandemin så att säga hade normaliserats hos befolkningen lite grann, så såg vi snarare en ökning, för att många av de länderna nere i södra Europa som har en helt annan lagstiftning vad gäller prostitution med statligt reglerade bordeller och så vidare. Där blev det ju lockdown, alltså bordellerna stängdes igen i Tyskland, Nederländerna, Schweiz, Österrike och så vidare. Och då tittade ju många människohandlare och hallikar på liksom, vart ska vi ta vägen nu? Och Sverige var ju faktiskt ett av få länder där prostitutionen inte reglerades utifrån ett pandemiperspektiv. Vilket innebär att det kom hit en hel del hallikar och kvinnor som inte kunde så att säga vara verksamma i länderna där de brukade vara.
Men jag trodde att du inte längre jobbade liksom operativt på gatan så att säga, men gör det också?
Ja, i mitt polisarbete så jobbar jag bara operativt ute på gatan.
Okay.
Jag började jobba med den här frågan 2008 jag var nybakad polis, jag hade inte mycket erfarenhet. Det började som ett 6 månaders projekt och tänkte att ja, men det blir roligt att liksom se vad den här världen, vad det här är för någonting, för vi hade inte fått en utbildning på polishögskolan överhuvudtaget i just det här ämnet människohandel. Och sen de där, ja, nu är det år 2022 och de där 6 månaderna är fortfarande inte slut. Så jag har alltid jobbat med den här frågan, men jag har ju jobbat med den i olika så att säga, tjänster, olika positioner. Jag har ju varit allt ifrån på liksom lokala polisen till nationella operativa avdelningen, det som förr kallades för Rikskrim.
Och det var det jag trodde var liksom lite nytt inom citationstecken.
Ja, jag var där i 4 år på NOA. Och sen så i januari förra året så lämnade jag NOA och gick tillbaka till Norrmalmspolisen här i centrala Stockholm, just på grund av att jag kände att NOA, jag är oerhört tacksam för tiden på NOA. Jag fick möjlighet att liksom verkligen man får möjlighet att vara verkligen specialist på sitt område och fördjupa sig. Jag fick åka till Nigeria, Rumänien, ett antal olika länder. Men någonstans så kände jag att det blev lite för mycket skrivbordsarbete. Och min plats i slutändan vill jag nog ändå påstå är ute på gator och torg. Och göra det som jag kan bäst.
Mm. Men det här måste ju vara en av de frågor du får oftast. Men hur fan pallar du?
Ja, men det är verkligen den frågan som jag får oftast. Och ibland kan den frågan kan skava lite i mig på det sättet att, jag menar, hur pallar en läkare? Alltså hur pallar en ambulanssjukvårdare? Alltså det finns ett antal olika yrken där man konfronteras för lidande. Jag tror på något sätt att när vi pratar om det här området så har människor en förmåga att fokusera på det mörka. Och på liksom det eländiga. Och det ska jag väl vara ärlig att säga att ja, vi möter ju väldigt mycket mörker och lidande. Men någonstans så är det ingen som har tvingat mig till att jobba med det här. Skulle jag gå in till mina chefer imorgon och säga att nu har jag gjort det här i många år. Jag orkar inte mer. Jag känner att jag är liksom på väg att klappa ihop. Då är jag övertygad om att mina chefer på en gång hade sagt Simon, hur kan vi hjälpa dig vidare? Utan det här har jag ju valt att stanna i. Och det är väl just på grund av att det finns ju en annan sida det här också för att svara på din fråga som jag tänker att människor kanske inte tänker på med mitt jobb, och det är ju att jag känner att jag har ett jobb som är präglat av meningsfullhet.
Mm.
Vi får möjlighet att faktiskt göra skillnad, att gå till ett jobb där jag inte har en aning om vad som kommer att hända. Vi får möjlighet att hjälpa för dem som tror sig kunna stå ovanför lagen och göra vad de vill och utnyttja de allra svagaste. Och vi får också ibland möjlighet att hjälpa de som kanske befinner sig då på samhällets absoluta botten. Och nu har jag ju varit i det här så länge så att jag har ju liksom fått följa ett antal, i synnerhet kvinnors liv, från det att vi har träffat dem i en väldigt utsatt situation till att de idag lever så att säga ett vanligt liv. Vissa har till och med barn och familj. Va? Och jag menar, den energin och det kvittot man får på sitt arbete på det sättet, det ger ju en oerhört mycket energi. Att man har fått vara en liten del i den så att säga resan.
Ja, men ta med mig då. Här är en lägenhetsmodell någonstans i innerstan i Stockholm. Och så gör ni tillslag. Och så tar ni ett antal torskar som är i full färd med att göra det de gör. Omhändertar ni de prostituerade här?
Ja, man måste väl klargöra hur lagstiftningen ser ut till att börja med. Ja. Då, att det är olagligt då att köpa sex. Den så kallade sexköpslagen som är väldigt omdiskuterad. Och så är det ju olagligt givetvis att främja att någon säljer sex. Det vill säga det som brukar kallas för just hallick. Att man underlättar eller man tar del av någons pengar och så vidare. Det enda som inte är olagligt är just att sälja sex. Vilket innebär att vi tillämpar ju inte någon form av liksom tvångsmedel mot den som säljer sex, alltså gripande eller omhändertagande eller liknande.
Men de är ju vittnen.
Ja, exakt. Mm. Vilket innebär att vi gör vårt gripande så att säga, och sen så går vi upp och pratar med den enskilda kvinnan och håller då ett vittnesförhör. Och det är ju liksom bara en liten del i mötet med den här kvinnan från Ryssland eller Ukraina, Rumänien eller Nigeria, utan det är ju den delen som rör förundersökningen. Och det som så att säga blir en offentlig handling eller en allmän handling. Men kanske det viktigaste av allt är ju det förtroendeskapande mötet. Det här är ju kvinnor som kommer från länder där tilltron till myndigheter och i synnerhet polisen är väldigt, väldigt låg. Polisen är inte några som man kan lita på. Så
nej,
vilket innebär att vi har en lång uppförsbacke. Mm. Och det handlar väldigt mycket om att liksom jobba förtroendeskapande, att kanske det första man gör är inte att ta fram ett anteckningsblock och liksom börja ställa frågor, utan kanske förklara för den här kvinnan som vi har framför oss vad vi inte kommer att göra. Vi kommer inte att våldta dig, vi kommer inte att råna dig, vi kommer inte att sätta dig i fängelse och så vidare. Och där är det ju också oerhört viktigt för oss att ha med oss socialtjänsten. Vi har alltid två socialsekreterare som är specialiserade på det här, som vi jobbar tillsammans med varje arbetspass.
Okay.
Så att det här är, och någonting som jag också vill säga då, att, för det kan jag också uppleva att människor tror, och det är att vi är någon form av liksom, så här, att jag är Robin Hood på något sätt som åker runt i Stockholmsnatten och räddar kvinnor på löpande band. Jag har märkt de liksom tendenserna, i synnerhet på sociala medier, så liksom är det lätt att när man, jag tror att man jobbar med en fråga som har med liksom utsatta grupper att göra, så är det lätt att man får en sån här hjältestämpel på sig. Och det är verkligen fel. Det här är en alldeles för komplex problematik för att tro att vi liksom, så att det bara är att besöka någon och säga hej, vill du liksom komma härifrån, följ med oss.
Ja, men för det du gör är väl också att du sabbar ju hennes levebröd där.
Exakt, det blir ju en väldigt, vad ska man säga, en väldigt, väldigt märkliga relationer som byggs. För att prostitution är enligt svensk lagstiftning någonting som är skadligt både för individ och samhälle, och det är någonting som vi inte vill ha i vårt samhälle. Samtidigt så är det ju så att det är oerhört viktigt för oss att se de här, de som säljer sex, som en väldigt utsatt grupp och som ska få möjlighet till stöd och hjälp ut. Och då blir det ju också en väldigt, väldigt märklig liksom relation ibland, för att ja, vi förstör marknaden. Men också så för många av de här kvinnorna så är vi den enda tryggheten de har i ett främmande land. Va? Och när skiten träffar fläkten och någonting händer, ja, då är det visitkortet till oss de har. Det kan emellanåt vara en väldigt svår balansgång, helt klart. Det är ett väldigt utmanande jobb.
Ja, men för jag antar att du har ju, eller ni då, har väl koll på en väldigt massa bordeller eller motsvarande som ni inte slår till mot. För jag antar att ni inte kan göra allt, eller?
Det kan jag då säga att en av de mest sakerna som faktiskt tar mycket energi och som är väldigt frustrerande och som är väldigt jobbigt, det är ju just den här prioriteringsordningen som man måste göra. För att vi, jag menar, många gånger när vi åker ut så här i Stockholms natten så kanske vi bara är 2 eller 3 stycken som jobbar med det här. Och vi har flera annonser, eller flera 100 annonser ska jag säga, som ligger ute där kvinnor och till och med barn läggs ut till försäljning. Och hur ska man prioritera där?
Mm. Ja, hur gör man då?
Nej, alltså det finns ingen bra prioritering. Men en sak som vi då, om jag nu ska ge ett exempel på en prioritering, så blir det ju såklart att om vi har anledning att tro att något är minderårig exempelvis, så kommer vi ju att prioritera det ärendet före någon annan som befinner sig också antagligen i en väldigt utsatt situation. Så att man har nog alltid ett så här konstant dåligt samvete över att inte liksom räcka till.
Och vad skulle, alltså ni skulle behöva vara 100-falt många fler?
Nej, men om vi tittar i Stockholm då där jag jobbar, så skulle jag nog utan problem kunna engagera 100 poliser ett vanligt kvällspass.
Mm. För det ni gör då, det är, och jag har förstått det av andra intervjuer, att när ni griper en sexköpare så är det relativt ofta som de erkänner på plats för att slippa hamna i register och sånt, antar
jag. Det är väl, jag tror primärt för att slippa en rättegång.
Just det.
Som ju sker då inför öppna dörrar, så vem som helst kan gå och lyssna då. Så att många, åklagaren har ju möjlighet att utföra ett straffföreläggande och då böter om man väljer att erkänna brott. Och många tar den vägen då för att sköta det hela så diskret som möjligt.
Vad skulle du säga, 90%?
Ja, men 80% i alla fall, okay, skulle jag säga idag. Ja.
Men då har du haffat ett antal torskar här en kväll. Har ni gått upp i lägenheten också, eller tar ni dem bara ute utanför? Alltså, från fall till fall?
När vi gör våra ingripanden, det beror på så många olika faktorer. Men vi kommer ju gå upp till lägenheten efter att vi har gjort ingripanden och pratat med kvinnan.
Ja, okay. Ja. Hittar du för det mesta halken där?
Nej. Absolut inte. Hallickarna har ju, jag tycker just, jag sa det till mina kollegor här för någon vecka sedan, att antalet hallickar som är verksamma i Stockholms innerstad har ju minskat avsevärt.
Okay.
Och det beror ju inte på att de inte finns, utan det beror på att de har blivit smartare. De vet att den polisiära närvaron är ändå stor om man jämför med många andra delar av landet, och att man alltså polisen kommer förbi och gör kontroller och så vidare, och då är det inte bra att sitta gömd i garderoben. Mm. Men hallickarna finns ju där, men det är bara det att de kan ju befinna sig, tittar vi på de nigerianska kvinnorna som styrs av så kallade madammer, så är det ju så att de madammerna är ju liksom många gånger inte ens i Sverige, utan de styr sina kvinnor från Spanien eller Italien eller kanske till och med från Nigeria.
Okej. Okay. Men du kommer ju aldrig fram till roten, det är hela tiden symptomen, det är inte sjukdomen du behandlar utan det är symptomen.
Ja, nu kommer du ju in här på liksom det här som då är intressant med sexköpslagen, tycker jag. För att det här är ju ett klassiskt argument som vi får kastat på i ansikt ganska så ofta, va? Att liksom, varför ger ni inte på liksom de som är bakom och organiserar det här? Och då är faktiskt svaret att det gör vi.
Mm.
Vi har en hel sektion, människohandelssektionen här i Stockholm, som har till uppdrag att just slå mot människohandlare och hallickar. Sutenörer, de som ligger bakom och organiserar detta.
Sutenör var ett spännande ord.
Ja, ett gammalt ord för just hallick.
Okay.
Men det är oerhört viktigt att se att det finns olika nivåer. Det är ju precis att jämföra med jag tänker, polisens arbete mot narkotikabekämpning. Du har dels de liksom, det som kallas för gatulangningsgrupper som är ute på gatan och tar liksom de små beslagen som är ett gram hit och ett gram dit. Och det gör väl inte så mycket liksom i det stora hela. Och sen så har du liksom riktade enheter som jobbar mot liksom, de stora grova narkotikabrotten. Och jag tror att man måste se det här lite på samma sätt. Att för oss handlar det om, vårt uppdrag är primärt inte att avslöja en människohandelshärva med 7 gripna efter kvällens arbetspass, utan där har vi en sektion som jobbar med det. Vårt uppdrag är att samla information, att liksom titta, se strömningar, att oj, vad är det här för någonting nu? Som sagt, nu kommer det väldigt mycket kvinnor in från Ukraina. Hur har de tagit sig hit? Liksom, är de organiserade och så vidare? Men också det som jag tycker är oerhört viktigt och som jag inte nog kan understryka, och det är ju det faktum att människohandlarna hade inte, alltså grovt kriminella hade inte ägnat sig åt detta om vi inte hade haft ett läge där tusentals män i Sverige varje år väljer att köpa sex. Om du bara tittar på den enskilda handlingen för den enskilda individen motsvarar det 50 dagsböter då i straff. Men ser du i det stora hela så är ju sexköparna avgörande för att den här liksom handeln med kvinnor och barns kroppar överhuvudtaget ska existera. Så att det här med att man bara liksom angriper symptomen, jag vet inte riktigt om jag håller med där. För att på någonstans är det ändå så att om sexköparna är obekväma och är rädda för att köpa sex, ja, det kommer direkt att drabba människohandlarna på det sättet att Sverige blir ett obekvämt land att vara verksam i. Och jag har ju ändå haft förmånen att få resa runt i stora delar av världen och även titta på de här länderna där sexhandeln är så att säga reglerad och legaliserad. Och även om vi kan tycka att vi har mycket problem här i Sverige så är det ju ingenting, det är en droppe i havet jämfört med många av länderna nere i södra Europa.
Men ser du ditt långsiktiga mål att få svenska män att sluta köpa sex? Är det det som är ditt endgame? Eller är det den missionen? För jag har inte känslan av att det är din mission riktigt.
Nej, alltså jag ser nog inte riktigt mitt uppdrag på det sättet. Alltså det som är väldigt märkligt med allt detta är ju om man tittar tillbaka på hela den här resan. Jag blev polis. Jag hade inte en tanke på att börja arbeta med den här problematiken. Jag liksom halkade in på ett bananskal.
Du ville vara Beck.
Det var Martin Beck, ja. Precis. Men jag halkade in på ett bananskal och jag började jobba med detta. Och insåg väl ganska tidigt ändå att oj, vad den här världen, vad stor den är och vad oerhört lite folk vet om den. Även internt inom min egen organisation och socialtjänsten, så folk hade verkligen inte koll. Det fanns liksom ingen som vi kunde lära oss av riktigt. Vi hade Jonas Trolle då, han var liksom en viktig mentor för mig. Men det var typ den enda coachningen vi hade. Och någonstans i detta, jag vet inte riktigt hur många år som gick, men så började jag ju liksom skriva lite på min Facebook och sådär, mest för vänner och bekanta. Det var inte en öppen min Facebook-profil, utan det var bara för att vänner och bekanta och sådär skulle kunna, och familj, släkt skulle kunna läsa lite om mitt jobb, för mycket frågor. Och det var väl där saker och ting började liksom planteras, att jag får möjlighet att sitta på första parkett då i en värld som människor är oerhört intresserade av, men där kunskapen är noll. Eller en problematik som är stängd för omvärlden. Jag menar, enda anledningen till att jag tar mig in i den här världen, det beror ju på min polislegitimation. I övrigt så är det en oerhört ljusskygg värld som de flesta inte kommer i kontakt med. Och Jonas Trolle då, han slutade jobba med den här frågan i samband med detta, och han var ju lite polisens ansikte utåt i de här frågorna innan dess. Och någonstans så blev det som att helt plötsligt så började liksom strålkastarljuset riktas mot mig, för det behövdes någon som kunde liksom framföra vad ser vi där ute på gatorna. Och jag började göra några intervjuer och den ena ledde till andra, och så började folk fråga, kan du inte göra dina inlägg på Facebook offentliga så man kan dela dem? Och helt plötsligt så insåg jag att jag började få en plattform där jag insåg att folk läser ju faktiskt det här och blir också påverkade. Och man kan se att människor också blir påverkade på det sättet att det här är en fråga som omgärdas av så oerhört mycket myter och rena lögner, skulle jag vilja påstå. Och det har jag också sett tydliga exempel på genom åren, att om inte vi finns ändå, och då pratar jag inte bara jag, utan jag pratar också kollegor som jobbar med detta, som faktiskt berättar den verklighet vi ser, ja, då har du en annan sida som vill påstå att det här med att sälja sex, det är en typ av arbete och sexköplagen är fruktansvärd för oss och polisen trakasserar oss och så vidare. Och det här med att sälja sex, det är liksom en majoritet av dem som säljer sex, de har valt det av egen frivillig och så vidare. Det vill säga en verklighet som är raka motsatsen till vad vi ser. Mm. Och jag tänker att det är väldigt viktigt för just debatten att det finns en annan tyngdpunkt här också. Mm. Där vi får möjlighet att faktiskt föra fram det vi ser i verklighet.
Men snart är det 15 år då, som du har varit i det här. Skulle du säga att sexköpandet generellt har gått upp eller ner, eller är det samma?
Det är en fråga som jag skulle vilja påstå är omöjlig att besvara. Okay. Utifrån att du kan inte titta på statistiken.
Finns ingen?
Jo, i antalet anmälda brott finns det. Okay. Och tittar du då på, nu ska vi se, förra årets statistik, så under 2021 så anmäldes det fler, eller ungefär lika många i alla fall, sexköpsbrott som det gjorde under perioden 1999-2008. Så jämför man det då på ett år, så kan man ju då tänka sig att oj, prostitutionen har exploderat. Men det är lömskt att tänka så, för det handlar ju egentligen bara om hur polisen satsar sina resurser. Mm. Det här är ju ett så kallat spaningsbrott, vilket innebär att vi skulle kunna lägga ner alla tjänster som arbetar med den här problematiken och ställa in alla insatser, och så hade väl statistiken mer eller mindre visat noll. Och så hade man kunnat säga, titta, vi har fått bukt med den här frågan. Det anmäls inga prostitutionsbrott längre, utan vi har verkligen lyckats. Så att det går inte riktigt att svara på det, för att det är så litet. Alltså, vi skrapar ju faktiskt bara på ytan. Men om man tittar lite på strömningar och sådär, så vill jag nog ändå påstå att det har absolut inte minskat. Antingen ligger det kvar på samma nivå eller så har det ökat, skulle jag vilja påstå. Mm.
Men det har väl också förändrats under dina år, antar jag. Det finns inga tjejer på Malmskillnadsgatan längre, så att säga. Men det finns 1 miljon olika sajter där du kan beställa samma tjänst.
Ja, men så är det. Gatuprostitutionen finns förvisso kvar, va? Vi har väl kanske, jag vet, 15-20 stycken på Malmskillnadsgatan. Och sen så ska man ju ha klart för sig att gatuprostitutionen har ju kraftigt utvidgats. Vi har ju mycket prostitution i anslutning till exempelvis Stureplan.
Okay.
Men du har helt rätt. Alltså, det är ju så att prostitutionen har ju digitaliserats, helt klart. Och det är inte bara sajter, det som kallas för eskortannonssajter, utan du har ju idag prostitution på liksom dating-appar, det finns sugar dating-sidor där sexhandeln på olika sätt. Sen har vi en ny typ av prostitution också som liksom har på något sätt, eller ny och ny, men den har exploderat. Och det är ju den här typen av, som jag vill då liksom benämna som digital prostitution, det vill säga att köpare och säljare möts inte upp i verkligheten i baksätet på en bil, utan det sker framför en skärm. Mm. Och det har ju pratats mycket om den här sidan OnlyFans exempelvis i media, och det finns en anledning till att den exploderade just under pandemin, just på grund av att folk var mer liksom bundna framför skärmen och sådär. Och det är också en stor utmaning för oss, såklart, det här när man liksom köper och säljer pornografiskt material framför en skärm. Det känns som att många som vi möter idag, i synnerhet vad gäller den svenska gruppen, nu pratar vi inte utländska kvinnor som kommer hit, utan vi träffar ju också väldigt många svenska kvinnor och barn, ungdomar. Och där är det många som i synnerhet bland de yngre, som har gått in i prostitutionsvärlden genom att man har börjat sälja naket material på sig själv framför skärmen då.
Men i jämförelse med de berättelserna som jag har hört dig berätta på andra ställen, när man liksom spränger en bordell, en regelrätt bordell, att någon har en OnlyFans-sida, det måste ju ändå vara liksom en västanvind i jämförelse.
Ja, alltså vi möter ju människor när de har hamnat i den så att säga rena sexhandeln, alltså när man faktiskt träffar. Mm. Och många av dem som vi möter, som är i synnerhet svenska unga tjejer, och jag menar, då pratar vi 15, 16, 17, alltså vi pratar väldigt unga. Där märker man ju tydligt att sälja filmer och bilder på sig själv, det har börjat där. Man har inte vaknat upp en måndag morgon och tänkt att nu ska jag börja sälja sex och träffa en torsk, utan det har börjat med att man har sålt material, och sen så har man sakta men säkert sjunkit ner i detta. Man är som en normaliseringsprocess, tror jag. Mm. Där man sakta men säkert också blir avtrubbad. Och sen så har man haft kontakt med någon snubbe som har varit schysst. Han ser reko ut. Han är liksom väldigt trevlig. Han frågar hur jag mår. Det är inte bara, du vet, det här skickar en bild på sin kuk. Utan liksom, ja, det verkar vara en vettig kille. Och så övertygar han ändå att liksom, kan vi inte ses? Jag kan ge dig så mycket pengar. Då blir steget helt plötsligt inte så jättestort.
Nej, men det där är jag nyfiken på, för att jag gjorde som så i mitt researcharbete att först så gick jag in och läste på om dig på Flashback. Har du också gjort det?
Nej, jag läser faktiskt inte Flashback om mig själv. Det är faktiskt ett tips som jag har fått, att inte hålla på och läsa, för man blir så... Alltså, någonting som jag har märkt är ju den här misskrediteringen. När man liksom har en tydlig uppfattning, för det får väl ändå säga att jag har liksom valt att så här tycker jag i en fråga som är kontroversiell, då det blir ju väldigt mycket, det kan ju storma ganska mycket emellanåt. Alltså det rena näthatet är väl kanske för mig ganska lätt att hantera. Liksom jag lever ändå i en verklighet där ute där liksom, om någon skriver någonting elakt på nätet så kan jag ändå förhålla mig till det. Men det som jag kan tycka är oerhört problematiskt och som jag ser som väldigt utmanande för hela samhället, det är ju den här misskrediteringen. Det att man tillskriver mig saker som jag påstås ha sagt eller påstås ha gjort. Man förvränger saker. Man ljuger om våra arbetsmetoder och så vidare. Sånt tycker jag är väldigt, väldigt jobbigt att förhålla mig till. Och det där kan jag tycka kan göra mig förbannad emellanåt. Så att jag tänker att jag måste rikta min energi rätt. Så att jag läser väldigt sällan saker som skrivs om mig.
Nej, men det är nog vettigt i just det fallet. Och hur som helst så gick jag då och klickade mig vidare till någon slags eskort- och prostitutionstråd. För att försöka liksom se vad sjutton är det som finns där ute. För det var ju då länksamlingar, så att säga. Och två klick senare så var jag inne på någon eskorttjejs annons på någon sajt. Och det var en väldigt tydlig och pedagogisk prislista. Och hon berättade om sina arbetsmetoder och sådär. Alltså, det kändes inte som att det skulle vara någon hallick inblandad här. Utan det är väl någon som vill tjäna lite extra pengar. Men är det inte så enkelt, eller?
Nu är det ju du som intervjuar mig, men nu måste jag ju få ställa dem en fråga. Hur kunde du se det?
Nej, jag har ingen... Men jag bara... Alltså, tonaliteten. Hon skrev ju så här, ja men så här jobbar jag. Och, alltså det var inte så här, this is Svetlana, she will do this.
Nej, men du slår ju verkligen huvudet på spiken här, va? När man går in, alltså för första så här, det finns ingen annons på nätet där det står att hej, jag heter Svetlana, jag är ett offer för människohandel, vill du köpa sex, vänligen ring följande telefonnummer, så ser man bilder på en sönderslagen kvinna. All människohandel, all trafficking kommer på ytan se ut som någonting självvalt, som någonting frivilligt, som någonting som den här kvinnan har valt själv. Vi kan titta på en annons, en kvinna iförd sexiga underkläder, ett leende på läpparna, välsminkad, hon kan till och med ha silikonbröst, och det kan ändå sluta med att vi, efter att vi har pratat med henne, gör bedömningen att den här kvinnan är i händerna på en människohandelsgruppering. Hon är tvingad, hon är lurad eller vad man nu kan tänka sig.
Varför väljer du att säga till och med silikonbröst?
Därför att det är en sån här sak som jag märker att ju mer så att säga ytliga attribut du har, eller om det är liksom läpparna eller man har gjort, då har människor överlag en benägenhet att tro att det finns ingen utsatthet, va? Utan att när vi pratar människohandel, då tänker väldigt många, antingen direkt eller indirekt, att det är en ung kvinna inlåst i en lägenhet, sönderslagen, läpparna är spruckna, är från något stryk. Ja, hon har blivit våldtagen och så vidare och så vidare. Då tycker folk så här att om människan är fruktansvärt, hoppas polisen kommer. Men så fort vi hamnar i det här läget lite som du beskriver, att det är någon som inte alls ser ut att lida, då tänker folk på automatik. Väldigt många tänker så att ja, men det här är ändå någon som har valt det här själv, och staten ska väl ändå inte lägga sig i vad två vuxna personer har kommit överens om i sovrummet. Och så ser man inte liksom allt det som finns bakom. Och det är att vi har inte en aning om vem den här kvinnan är. Sexköparen har inte en aning om vem den är. För när hon öppnar dörren så spelar hon ett skådespel.
Mm. Men finns de inte? Finns det inga? För att i kvällstidningarna står det ju ganska ofta om så här hemmafruar eller studenter som säljer sex på sidan för att ha råd med vad det nu är.
Jo, men och det här är också liksom problematiskt med prostitutionsfrågan, tycker jag, att det blir liksom antingen eller hela tiden. Jag har aldrig sagt att den gruppen inte finns. Däremot har jag sagt att den gruppen av, så att säga, självständiga människor som har haft möjligheten att göra självständiga oberoende val och också då har haft vettiga alternativ. Den gruppen, vill jag påstå, är väldigt, väldigt liten.
Okay.
Den är en minoritet. Mm. Majoriteten som hamnar i sexhandeln vill inte vara där. Utan man är där på grund av fattigdom, psykisk ohälsa, historik av sexuella övergrepp, PTSD, depressioner, missbruk och så vidare. Det kan vi se i nästan alla vi möter. Men det betyder inte att den här gruppen som säger att det här är ett arbete, det här har jag valt själv, att de inte finns, för det gör de. Mm. Men de är väldigt, väldigt få.
Just det.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Jag hörde söndagsintervjun med dig. Och ni pratade lite om, du nämner i förbifarten att du har gått mycket i terapi och sådär. För du slår mig som en väldigt empatisk person, tycker jag. Och jag märker det i hur du skriver också, tycker jag. Även om det är fiktion nu för tiden, så känns det som att du känner med dina romankaraktärer. Och då tänker jag så här, alltså, för det är ju ett jobb för dig, men vad tar på dig? Alltså, du pratade om att ni är underbemannade förut och måste prioritera och att det tar på dig. Men liksom på fältet, så att säga.
Ja, men absolut. Alltså, ser man det här och ser man alla de här människorna som blir så vansinnigt utnyttjade, så är det ju svårt att inte bli berörd. Men det finns ju också en annan sida här som jag tror att mina kollegor skulle nicka instämmande till. Och det är väl kanske den sidan som kanske inte syns i intervjuer och sådär, och det är att jag har ett vansinnigt temperament också. Jag menar, det går inte att gå runt i den här världen och bara och liksom vara snäll mot alla. Vi ställs ju emellanåt mot ganska så obehagliga individer och där man måste vara stenhård. Mm. Men jag har väl på något sätt under åren hittat mig själv mer och liksom blivit trygg i min roll. Och Men det är väl klart att det, för att svara på din fråga, jag är ju inte samma människa idag som när jag gick ut från polishögskolans grindar, och på något sätt har någon tanke kring att nu ska jag bli polis. Och man har en ganska naiv inställning, tänker jag, att man tror att man kan rädda världen på något sätt. Alltså, och så sakta men säkert så går man igenom de här olika perioderna av ilska, frustration, sorg, och någonstans har jag väl landat i att Jag menar, jag fyllde 40 här nu ganska nyligen. Och,
grattis i efterskott.
Ja, tack snälla. Då blir det så här, man någonstans halvvägs genom livet och jag kan se tillbaka och så kan jag liksom undra om det var värt det. Det är ju faktiskt så att det är ett pris som man också har fått betala.
Kan du sätta ord på det?
Ja, alltså det blir ju väldigt, väldigt personligt, men klart att jag kan ge exempel. Ta en sån sak som, vad blir konsekvensen av att man år efter år ser hur män bedrar, sviker? Vad blir konsekvensen av att liksom få se det här hela tiden? Jo, det blir att man har svårt att känna tillit.
Mm. Fast du ska inte bli ihop med en man som har...
Nej. Men man blir påverkad.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okay. Mm. Och liksom, jag är över, som sagt, passerat 40 idag och jag har ju inte, jag faller utanför den normen. Det är väl sådana tankar som börjar komma till en när man blir äldre. Liksom, hur mycket har jag flytt in i jobbet? Alltså, vem är jag utan mitt arbete? Vem är jag då? Jag höll på att stryka med här i somras. Jag fick så här dubbel lungemboli och lunginfarkt och grejer. Så jag var riktigt illa däran. Det var så här post-covid.
Mm.
Och blev sjukskriven hela sommaren och sådär. Och helt plötsligt så hade jag inte jobbet. Och då blev det så här, vem är jag nu? Så att, det är klart att det finns ett pris att betala. Jag ser mig själv som en ganska ensam människa.
Mm.
Jag tycker inte om större sociala sammanhang. Jag har ett fåtal vänner och de uppskattar jag väldigt mycket. Och så där. Så att, jag tror nog att jag är nog inte riktigt klar själv över den frågeställningen. För att jag tror inte att jag vet eller har förstått kanske hur mycket det här jobbet har påverkat mig. Och det har väl att göra med att just, jag fick lära mig en gång för länge sedan av en äldre poliskollega som sa det att de bästa poliserna är de poliserna som jobbar hjärtat.
Mm.
De går inte till jobbet och tänker att de liksom ska jobba. Nu ska jag jobba som polis de här kommande 9 timmarna, utan de är poliser.
Mm.
Mer eller mindre dygnet runt. Och det finns ju en fara i det givetvis.
Men har du fortsatt gå i terapi?
Absolut. Jag går i terapi. Samma terapeut som jag har gått till, jag vet inte, måste vara så här 10, 11, kanske 12 år nu. Och det får jag nog vara ärlig. Det är också lite så här intressant vilken resa man har gjort så där, apropå det här med att man ska vara så här macho och så. Jag kommer ihåg när jag började gå i terapi, då tänkte jag att gud, jag får inte berätta för någon att jag går i terapi, för det är en tuff snut, kan inte gå i terapi, det är ju liksom så här larvigt. Och nu så är det när jag är ute och föreläser och så där, bland, jag är ute mycket på skolor och så där, så brukar jag säga att det absolut viktigaste man kan göra är att gå i terapi. Jag kan ärligt talat säga att om jag inte hade gått i terapin så hade jag, vi hade inte suttit här idag.
Mm,
jag hade inte jobbat med detta så länge. Jag hade inte orkat.
Mm.
Jag är ju, även ifall man på bilderna så ser man en, liksom en polis i bomberjacka, luvtröja och keps som man kan se ganska så kanske hård ut, jag vet inte. Men jag är ju en grubblare. Och just terapin får mig att hålla mig på banan och att liksom i det här bruset av tankar och funderingar ha fokus på vad som är viktigt för mitt liv.
Mm.
Och inte dras iväg, för jag dras gärna iväg i tankarna.
Ja, nej, men vad kan du dra iväg? För jag antar att det inte bara är om du ska köpa liksom räkor eller köttbit på ICA som är det jobbiga som du kan förlora i.
Jag kan ibland känna så här att vad skönt det hade varit att leva i det här vanliga. Och nu säger jag inte det på ett negativt sätt så inte någon lyssnare blir arga här, men den här bubblan. Att liksom, man har sitt liv, man lämnar och hämtar, man har sitt arbete och så vidare. Och man har fredagsmys. Fantastiskt, jag tycker verkligen det finns något fantastiskt med det. Och det kan jag ibland vara avundsjuk på, att jag inte har det. För att, det här har vi också pratat om mycket i terapin, att jag lever ju också i en bubbla. Men en annan slags bubbla. Och jag har märkt att jag har en förmåga att bli kvar i den, alltså i tanken. När jag går hem från jobbet och liksom jag hänger av med min pistol och allt det här, ja, då lämnar jag ju jobbet. Men frågan är, vad är jag mentalt någonstans? Jag skriver böcker om just det här. Mm. Alltså, man umgås med liksom den här världen hela tiden. Och min terapeut brukar säga det, säger man, din stora utmaning är inte att förhålla dig i den här världen. För det, du vet hur du ska göra, du har jobbat med det så länge. Utan din stora utmaning är att lämna den bakom dig och gå ut i den normala världen. Mm. Det är ju ganska så intressant, tycker jag, att jag har inga problem att gå ner på en porrbiograf med så här, det är bara liksom kolsvart och där är liksom alla typer av människor, allt ifrån våldtäktsmän, hallikar, vad man nu kan tänka sig. Jag har inga problem att gå ner där och sitta där i 3 timmar i mitt arbete givetvis. Men jag kan känna en oerhörd ångest ifall jag får en inbjudan till ett bröllop.
Mm, okay.
Och känna att men gud, hur ska jag liksom, vad ska jag göra för att slippa gå på detta? Och det tänker jag säger en hel del om just det här.
Men det här taggar ju in i någonting som jag har... Vet du, jag ska vara ärlig mot dig. För jag får en känsla av att du förvisso är ärlig när du säger så här. Men jag vill inte, liksom, jag vill inte bli någon influencer, men nu råkar det bli det. men så tänkte jag ändå att ja, men en del av honom poserar nog i det här. Och gissningsvis kommer det massa, ja men inte vet jag, glada tillrop, massa bekräftelse på olika sätt via sociala medier till dig. Som ändå någonstans borde göra någon slags glädje, eller? Nej?
Ska man vara helt ärlig, givetvis är det så, i synnerhet i början. Jag menar, jag var inte jättegammal när jag helt plötsligt fick liksom börja stå framför tv-kameror och annat. Och det är klart att det då var liksom en berusande känsla på något sätt. Va? Att man får ju en oerhörd så bekräftelse och det är spännande. Och man skickade till mamma och pappa, liksom, nu ska jag vara med på Nyhetsmorgon eller vad det nu kan vara. Idag så ska jag väl vara helt ärlig och säga att jag ser hur viktigt det är. Det är oerhört viktigt det är för att nå ut med det jag har att säga. Men jag kan inte säga att jag ser fram emot media. Jag är ganska trött på det. Det står mig kanske ganska mycket upp i halsen emellanåt. Just på grund av att jag känner mig som en skiva. Som har en ganska vinylskiva som har hakat upp sig.
Mm.
Och jag tycker att jag har sagt samma sak i alla år. Men ja, man får vara ärlig och säga att reaktionerna på det jag skriver och det jag säger är ju företrädelsevis inte hat, utan det är ju just positiv bekräftelse.
Ja, men beundran, va?
Beundran, och det blir väldigt, väldigt svårt att hantera. För att, alltså det är skillnad på att skriva så här, bara, tack Simon för att du och dina kollegor finns där ute och gör ett bra jobb. Ja, men det är kul att höra, verkligen. Alltså det kan jag verkligen uppskatta. Det blir dock mer problematiskt när man skriver så här, Simon, jag önskar verkligen av hela mitt hjärta att alla män vore som du.
Varför
ställer du det till dig? Då får jag kortslutning. För att jag är som vilken annan kille som helst. Jag är inte unik. Jag har mina issues. Jag har sårat människor. Jag har gjort det som vi alla liksom, människor på något sätt har gjort i livet. Liksom. Det har sina toppar och dalar. Och det finns saker som jag verkligen ångrar. Och som jag skäms över. Och det finns saker och ting som jag är stolt över. Problemet när man sätter mig på den här pedestalen, som jag upplever att vissa vill göra, är ju att man blir på något sätt helt plötsligt ouppnåelig. jag vill ju när jag är ute och jag är ganska mycket ute på gymnasieskolor, mina böcker används en del i undervisningen på olika gymnasieskolor, och det första jag brukar säga till eleverna är att liksom, jag har gått den där vägen. Jag är liksom, när jag var tonåring på 90-talet, när internetpornografin gjorde sin entré liksom, jag konsumerade jättemycket porr i min ungdom och så vidare, bla bla bla, och försöka få folk att säga, jag är precis som vilken annan. Det som är skillnaden är att jag fick möjlighet att konfronteras med en verklighet som jag tror att de flesta inte har fått göra. Och det har såklart satt sina spår. Och jag försöker göra någonting vettigt av det. Men den här hjältestatusen som tillskrivs mig har jag väldigt svårt. Jag tycker det är väldigt jobbigt, för jag vet ju också att människor vill ju inget illa. De vill ju snarare alltså att man ska bli just uppmuntrad och sådär. Men jag har faktiskt mer och mer umgåtts med den tanken att det hade varit ganska tacksamt att stänga av kommentarsfunktionen på sina inlägg. Men det är också ganska så, jag vet inte, det är ganska otrevligt kanske att göra det.
Jag vet inte. Testa.
Ja, jag kanske skulle göra det.
Så berätta för mig, vad händer när det dimper ner på... Det kanske inte gör längre. Jo, men det gör det väl. På hallgolvet, en bröllopsinbjudan. Varför ska du absolut inte gå för det?
Polisen Simon och människan Simon är två helt olika personer egentligen. Och människor som tror att de... Som har lärt känna mig i jobbet exempelvis. De tror att de har lärt känna Simon. I själva verket så har de lärt känna polisen Simon. Den privata Simon, en helt annan människa. Vill jag påstå. Det här låter ju lite spooky när man liksom pratar om att man har olika. Men jag tänker att vi alla kanske kan relatera till att man är en visar vissa sidor på jobbet och sådär. Andra sidor privat. Men jag är ju i grund och botten en oerhört blyg kille, man. Jag tycker jag har svårt att liksom konversera med folk om ditten och datten. Jag kollade på den här, som jag var ju inne på liksom ditt Instagramkonto där och kollade på den här sån här uppvärvning eller liknande. Jag tänkte, men gud, det skulle jag aldrig klara av att göra. Det kan omöjligt vara så rapp liksom som alla andra som sitter där. Men det finns någonting i det här, att jag tror att det finns en rädsla för att den riktiga Simon ska behöva träda fram, och den personen tycker jag kanske inte är så intressant. Det är ganska ensam typ, lite Martin Beck över honom, har sina nördiga intressen.
Vad är det ute i jobbet?
Och nej, tror du inte jag skulle behöva... Jag får skylla mig själv att jag gick i den fällan. Nej, men jag älskar ju science fiction och såna här saker. Och jag har min samling av Star Wars-figurer från 70-80-talet. Och oerhört nördiga grejer. Alltså, jag är verkligen så här...
Köper grejer på eBay och så?
Ja, precis. Det är ju jag. Ja. Så, och det har man kanske inte befrontat så där jättemycket i diverse intervjuer.
Nej, nu är det ute där.
Nu är det ute.
Men gör det så mycket då? Jag menar, det troliga är ju att du hamnar med någon brudens kusin. Det är ju inte så att kanske att du måste leda det samtalet. Det räcker med att någon annan ställer lite frågor till dig, så är du igång. Du behöver liksom inte ta ansvar i den situationen kanske.
Nej, och så är det ju. Jag har ju också märkt att ju äldre... Det här är ju faktiskt en av fördelarna med att bli äldre. Att man blir ju också allt mindre... Alltså man blir mer självständig och man blir så här, man bryr sig ju faktiskt allt mindre om vad folk tycker. Mm. Och jag ska faktiskt ta ett exempel nu. Jag fick faktiskt en inbjudan här nu till en 50-årsfest. Och jag kände så här, jag vill faktiskt gå. Mm. Och det tog jag upp med min terapeut och kunde verkligen se, för backar vi bandet 10 år, finns inte en chans i världen att jag hade dykt upp.
Okay. Mm.
Så jag kan ändå se att jag har gjort framsteg. Jag har fått ett större socialt behov. Jag kan till och med tycka att det är intressant med människor som jag inte känner. Mm. Och nya bekantskaper.
Duktig du är.
Ja, men det är inte så tokigt att gå i terapi faktiskt.
Nej, visst. Och, för, visst, är du nykterist? Kallar du dig för nykterist?
Ja, alltså... Jag kallar mig inte så mycket. Jag dricker inte alkohol. Jag har ju testat och sådär, men det var också ganska intressant om man nu ska vara personlig. Så jag drogs ju in då i den här hur gammal, vilket år är du född? Är du 70-tal eller 80-tal?
Jag är född 1974.
Ja, men precis. Ja, men då kan du säkerligen komma ihåg det här 90-talet, de här militanta veganerna som brände skanbilar och allt. Det var ju väldigt mycket media. Och det här var ju då förknippat med den här musik, vegetarianism, veganism och så vidare. Och så fanns det ju den här straight edge-rörelsen som jag blev en del av. Och det var ju just att hålla sig borta från liksom all typ av droger, då inklusive liksom kaffe. Och det där blev ju verkligen min grej. Så att jag gjorde ju liksom aldrig någon alkoholdebut som jag tänker att väldigt många andra människor kan relatera till. Och det där har jag alltid liksom burit med mig. Jag går ju inte runt och kallar mig straight edge idag, men de värderingarna finns kvar. Och så hade jag en dipp, en period, där jag kände att nej, alltså det här med alkohol, det är så oerhört socialt viktigt i Sverige. Mm. Att man blir ju väldigt utanför när man inte dricker. Mm. Så jag hade någon period så här där jag började dricka alkohol och verkligen inte, jag har aldrig varit full, alltså utan mer social dricka liksom, bara för att på något sätt visa att jag är en del av etablissemanget på något sätt. Mm. Men det var ju lite kul där, för först kände jag mig så vansinnigt obekväm, det här är inte jag. Sen så var det ju vänner, mina närmsta vänner som sa, men det här är ju inte du, det är ju koppa konstigt liksom. Mm. Så att det där var ju liksom en väldigt begränsad period, och sen så var nej, det där, där, nej, det är inte jag. Så att, ja, nej, jag, vad är skillnaden mellan nykterist och absolutist?
Bra fråga.
Ja, för det är det jag brukar föra, att jag är typ absolutist. Alltså att jag är ju, ja, jag dricker inte alls.
Nej, men det går, om du går på dejt och så tar din dejt ett glas rött till maten och du tar en cola. Det blir ingen diskussion då?
Ja, det är ju klart att man har fått frågan. Det behöver man inte vara på dejt för att få den frågan, utan det kan man ju få ganska så ofta. Och nej, alltså jag lägger inte så mycket, tänker inte riktigt på det i de delarna, för jag har levt med det där så länge nu, så att jag tänker bara att nej, men jag har absolut inga problem med människor som dricker alkohol så länge de inte dricker för mycket och börjar bete sig som skit, då kan jag ha det ganska kort stubin. Men så vi har ju våra egna val. Jag har valt att inte dricka.
Jag har en känsla av att det handlar om kontrollbehov.
Det tycker jag är en intressant fråga, för att jag pratade faktiskt med någon här, två kollegor, tror vi satt ut och spanade en natt, och det blir, man pratar väldigt mycket, det, liksom, det blir ett så här ganska personliga samtal, och då så var det någon som frågade, säger man, hur blir du när du blir full? Och så här, det vet jag inte, vi har aldrig varit full, och så började man då istället spekulera kring hur tror vi att Simon blir när han blir full? Och jag tror verkligen att du är något på spåren där, så här kontrollbehov, för jag tror inte att jag blir en trevlig människa när jag blir berusad.
Mm.
Faktiskt. Okay. Ja, jag vet inte. Jag har ingenting, verkligen vill jag understryka, jag har aldrig varit i den situationen. Men jag kan tänka mig att det kan komma upp saker till ytan som inte är så bra.
All right.
Mm. Det är ju som du var inne på, liksom, hur orkar man med det här? Jag vet inte hur mycket man begraver. Så att lite sådär är det nog att jag vill inte, jag kommer nog aldrig börja dricka alkohol.
Nej. Jag har nästan inte skrivit några som helst frågor om din uppväxt i Småland och hur, men ja, liten då. Eller, min primära nyfikenhet i den här, Simon, vad fan hände med din Smålandsdialekt?
Mm. Där ute på nätet så är inte hela sanningen återgiven. Och det på något sätt är ju mitt eget fel, för att jag kan inte liksom dra, alltså när jag liksom blir intervjuad så kan inte jag dra hela storyn om min uppväxt. Men till att börja med så blev jag ju adopterad då från Indien, och jag kom till Sverige bara några månader gammal. Men det var inte till Småland jag kom,
okay,
utan det var till Östergötland.
Mm-hmm.
Och pappa då fick ny, han var ju pastor då, fick ny pastortjänst när jag var 11. Så då flyttade vi från Östergötland till Småland. Och då, så jag kom till Småland med liksom en lite grov östgötska och förstod inte vad mina klasskompisar sa. I enskilda, så jag, för de var så grov. Det var den här, ska man säga, Sävsjö kommun, det är ju grannkommun till Vetlanda. Så att jag tänker, man kanske kan relatera till Lena PH, liksom den dialekten. Och den är ju ganska så här grov. Så att,
ja.
Men så jag tror någonstans att de där dialekterna tog ut varandra lite grann. Och sen så är det ju så att jag har ju bott i Stockholm i ganska många år nu. Ja, nej, jag har nog aldrig riktigt haft någon sån, den där riktigt grova småländskan faktiskt.
Sen tänker jag också på det så här. Pappa då pastor.
Mm.
Det här kanske egentligen har snott av dig, men jag tänker att För det känns ju som att du verkligen ser det som att du har ett kall.
Ja, alltså problemet när man pratar i termen av kall är ju att det blir så oerhört upphåsat liksom. Alltså det blir så här, åh gud, wow, han har ett kall. Nej, jag tror så här att alla, jag vill tro att alla människor har en uppgift i livet. Det är min övertygelse. Jag tror att vi alla...
Men både du och jag vet ju att det är väldigt, väldigt många människor där ute som inte har hittat den.
Ja, och det tänker jag också att det är väldigt många människor där ute som inte heller är tillfreds kanske med arbete eller livet, utan man går till jobbet och ser det som något nödvändigt ont, och det har jag ju faktiskt aldrig behövt göra, även ifall det har varit vansinnigt. Polisen är en väldigt märklig organisation att verka i. Det kan vara mycket motvind uppförsbackar, och det finns också väldigt många fantastiska människor, men det kan också vara en organisation som tar mycket energi. Men jag har aldrig gått till jobbet och känt att gud vad jag önskar att jag valde någonting annat. Så för att återkoppla till din fråga, ett kall, jag tror att de som har följt mig från dag ett, från när jag började jobba som narkotikapolis på Sergels torg. För de som minns den tiden så var det ju samma sak där. Det var ju mitt engagemang lyste igenom. Jag satt hemma på ledig tid och tittade på intervjuer med liksom knarklangare och missbrukare. Och jag läste böcker om så här narkotikaslang. Alltså jag tror faktiskt att om jag skulle bli omplacerad till, låt säga, trafikpolisen på måndag, så tror jag att jag hade liksom varit lika engagerad där. Jag hade velat läsa på bara vad gäller här. Alltså det ligger på något sätt. Jag är uppvuxen i en miljö med en mamma och pappa som har varit väldigt så här i sin uppfostran av mig. Så det är så viktigt att man sköter sitt jobb. Jobbet är något man ska göra bra ifrån sig. Man ska komma i tid. Man ska liksom vara pålitlig och såna här bitar. Jag tror att det är nog mycket mina föräldrar faktiskt som har... Och sen så finns det också en annan sak i detta, och det är ju att när man växer upp inom kyrkans väggar, så är det så att det finns, man får ta ansvar väldigt tidigt. Det finns ju väldigt mycket engagemang i kyrkan. Allt ifrån liksom, det är musik, det är scouter, det finns alla möjliga orkestrar. Och väldigt tidigt, jag menar, jag var aktiv i scouterna redan vid 13-14 års ålder, får man bli hjälpledare, man får lära sig ta ansvar och så vidare. Och jag tror att mycket av engagemanget och drivet kommer från just min uppväxt.
Mm. Helt klart. Mm. Men du, vad börjar och slutar din tro? Går det att ställa en sån fråga?
Så här, för mig, jag håller ju min tro väldigt mycket för mig själv. Jag är allergisk mot det här att man springer runt och dänger sin tro i skallen på folk och ska övertyga andra. Jag frågar när någon, eller jag svarar ska jag säga, när någon frågar. Mm. Så, men min tro har jag ju fått med mig såklart från barnsben. Jag är väldigt tacksam till mina föräldrar på det sättet. För jag kunde ju se andra vänner som just blev pådyvlade av sina föräldrar sin tro. Mina föräldrar har aldrig varit sådana. Utan de har alltid sagt, Simon, det här tror vi. Så här lever vi våra liv. Ditt liv är ditt ansvar. Du gör vad du vill med det. Jag fick till och med åka på Hultsfredsfestivalen när jag var 15 år. Mm. Och det var liksom när Hultsfred pikade ju. Och sådär. Och jag tänker att det var nog många av mina vänner som det hade liksom aldrig, inom kyrkan aldrig kommit på tal att man hade liksom släppt iväg sin 15-åring på det. Och tron för mig, som sagt, jag har haft och har fortfarande en hel del synpunkter på den etablerade kyrkan. Jag är fullt medveten om att religion används som maktmedel att kontrollera, att styra människor på ett väldigt, väldigt emellanåt skrämmande sätt. Men jag skalar bort allt det där och ser liksom den personliga tron, så kan jag säga att oavsett hur det har stormat i livet, oavsett om jag har varit innanför eller utanför kyrkans väggar, så har jag alltid burit med mig den genom livet. Och trots att jag inte har gått till kyrkan kanske på, ja jag vet inte, 10 år eller sånt där. Jag har ju varit på enskilda, jag har varit i Klara kyrka några gånger och så här in i stan och så på enskilda mässor och så, men jag har ju aldrig haft någon församlingstillhörighet på väldigt många år. Så kan jag väl ändå säga att för att svara på en av de inledande frågorna igen som du hade, var liksom hur man orkar och så där, så får jag nog ändå vara ärlig med att säga att tron har varit väldigt viktig för mig. Att mitt i allt elände kunna luta sig på någonting. Och tro för mig är ju hopp. Hoppet om att livet man lever inte är en slump. Också hopp utifrån de vi möter. En sak som jag tror att många inte kanske riktigt förstår när man lever i ett sånt sekulariserat land som Sverige är att man ska klara för sig att väldigt många av de kvinnorna som vi möter från andra länder bär på en djup tro. Och jag ser ju med egna ögon hur, jag menar, jag har det bra. Jag har en säng att sova i, jag har mat på bordet, jag har vänner, jag har liksom mamma och pappa som älskar mig över allt annat och allt det här. Jag har det väldigt bra och jag är tacksam för det. Jag möter ju människor som ingenting har. Där det har gått så pass långt att man måste gå med på att främmande män varje dag liksom tränger in i ens kropp för att man ska kunna få de här sakerna som jag tar för givet varje dag. Och det som jag märker att många av de här kvinnorna vi möter, det enda de har kvar är tron.
Mm.
Det är mer än en gång som vi går in i lägenheter eller på hotellrum där liksom det är allt ifrån ikoner, liksom kors och liksom man förstår att oj, den här kvinnan, hon är djupt troende. Och jag kan ju på något sätt känna igen mig i just det där hoppet som de här kvinnorna bär, att tron är det enda de har kvar. Alltså hoppet om att livet ska bli på något sätt bättre eller att jag ska reda ut den här situationen. Och jag tänker att det är lite tråkigt med Sverige för att vi har hamnat i ett läge där det här med att prata om just existentiella frågor utifrån tro har nästan blivit lite så här, jag vet inte vad man ska säga, lite fult, lite spooky. Man säger att man tror på Gud och tänker folk på Knutby. Alltså det blir, jag kan känna att det är lite så här problematiskt, för att jag ser ju att, och som sagt, jag har fått resa över hela världen, jag ser ju mycket tron betyder för många människor. Mm. Och det är ett eget val och man får givetvis tro på precis vad man vill, men för mig personligen så är den fortfarande väldigt viktig.
Men du, jag tänkte att vi skulle prata lite om ditt skrivande, men först vill jag bara fråga, under dina år med, eller jag har några sådana här barnsliga polisfrågor, och de kommer här nu.
Oj då.
Har du eller någon kollega någonsin gjort sådär som i film och stuckit hål på en påse med knark med kniv och smakat på det och sagt, ja, det här är heroin eller koks?
Nästan. Man har stuckit hål på en påse och luktat på. Och det ska man absolut inte göra heller egentligen. För man vet ju aldrig vad det är man luktar på. Men det har jag gjort.
Okej. Okay. Ja. Mm. Och så har du sagt, ja, det här är amfetamin.
Ja.
Du kan känna skillnaden på doften av...
Ja, men amfetamin är ju en typisk blomliknande doft som är ganska enkel att identifiera. Ja.
Okej. Okay. Sen har du sparkat in en dörr?
Faktiskt. Ja, inte alls länge sedan, bara för några veckor sedan.
Okej. Okay. Med foten?
Ja. Det låter kanske mer dramatiskt än vad det är. Vi skulle göra ett ingripande och så visade det sig att man hade var på ett hotell och vi hade ju fått hjälp av personal då att kunna öppna, men man hade ju reglat den här kedjan bakom. Vi skulle gripa en gärningsman där inne och dörren öppnades ju inte, så vi kan sparka in.
Mm. Mäktigt, eller?
Alltså det är polisarbete.
Ja, jag förstår. Nu ska vi till skrivandet då. För att det verkar ha varit väldigt organiskt för dig. Det började med sociala medier och sen så blev det väl mer och mer, antar jag. Alltså nästan någon slags dagbok, va?
Mm.
Och sen så resulterade det i två självbiografiska, ja, men böcker. Mm. När förstod du att du skulle, alltså att du ville ge ut det? Eller var det någon som kom till dig?
Ja, jag får ju återigen då knyta an till mannen som fick in mig i den här frågan en gång i tiden, Jonas Trolle. Han skrev en bok som heter Jakten på kapten Klänning. Mm. Som handlade om just ärendet kring Göran Lindberg där han var spaningsledare. Och det var väl i samband med det då som jag insåg att ska man på riktigt nå ut till människor med den här frågan, då ska man skriva en bok. Folk läser böcker och folk tar in det som man läser i böcker. Så att jag började då och skriva. Jag hade börjat skriva egentligen långt tidigare, för att jag hade fått tips av en äldre kollega för länge sedan när jag var ute på praktik när jag gick polishögskolan, att han sa, Simon, du skriv. När du kommer upp i, han skulle precis gå i pension då, alltså, när du kommer upp i min ålder, då är det fantastiskt att kunna se tillbaka på allt man har varit med under ett polisliv. Och det där tog jag lite fasta på, så jag gjorde lite anteckningar om case-ärenden som hade berört mig och sådär. Men jag hade aldrig någon tanke på att någon annan skulle få läsa. Och ja, jag började skriva. Efter att Jonas hade släppt sin bok så började jag tänka i banan att jag kanske skulle liksom också skriva någonting som kanske kan bli en bok i slutändan. Så jag skrev och skrev och skrev och tänkte, jag kommer aldrig våga. Alltså, man måste ha klart för det här att jag är ingen skrivande person, jag var ingen skrivande person. Jag tänker, jag såg någon intervju med någon känd författare här i förrgår, och då var det så här, ja, men jag har skrivit den sedan jag var liten liksom. Jag tänker att många författare har gått den vägen, de har liksom haft det som dröm. Sist jag skrev då var svenska B-kursen på gymnasiet, och skrev någon fantasyberättelse som jag minns att jag fick MVG på faktiskt. Precis. Men det var det enda jag hade att hänga upp mitt skrivande på. Men sen så hade jag en nära vän som också jobbade som socialsekreterare och som var specialiserad på sexköpare. Han var poet och hade gett ut några böcker, och han var också så här, han läste för förlag och så. Och när han fick reda på att Johan, som han heter, att jag hade börjat skriva, så han säger, men jag måste få läsa. Och jag bara, nej. Ja, men jag lovar, så jag kommer inte att såga dig med fotknölarna, utan du kan vara lugn liksom, jag är en av dina vänner. Så han fick läsa då de första kapitlen. Och kom tillbaka och sa att Simon, ja, alltså det finns en hel del förbättringspotential, men du har någonting som jag kan garantera dig att du kommer att bli utgiven om du skulle vilja. Så det var på något sätt där det började, och sen så från att ha gått liksom och tänkt att gud, ja, om mina vänner och min släkt vill åtminstone köpa boken så får jag vara tacksam, till att nu ge ut min femte bok. Så det har ju gått, det är ganska få år. Alltså Skuggans lag, min första bok, kom ju 2016. Så att,
ja, du skriver snabb takt får man säga.
Ja, det har jag fått höra också av flera andra. För att de första två böckerna så hade jag ju en polisanställning på 100% samtidigt. Alltså jag är väldigt mån om att hålla isär med att jag kan inte sitta på polisjobbet och skriva böcker, utan polisjobbet är polisjobbet, författarskapet. Ja,
när det är någon jävla spaning.
Nej, det går inte. Men däremot får man väl ändå säga som så här, att man får ju uppslagen liksom givetvis till, nu skriver jag ju romaner då först och främst, men mycket av tankarna och uppslagen kommer ju från det man har själv varit med om. Så är det.
Kul. Och liksom du som inte ville ha någon plattform, jag menar, det här gör ju att du når ut till ännu fler. Hur tänkte du där?
Nej, men det finns ju liksom ingen logik i det att säga att man inte vill ha en plattform, för att jag menar, nu så är det väl ändå så att den där plattformen har ju blivit en del av mitt liv, och jag kan verkligen känna att det finns ett ansvar, jag har ett ansvar faktiskt att förvalta den väl. Det är ändå ett förtroende som har givits till mig av väldigt många människor. Sen så är det så att ingenting är för evigt, allting är bara till låns. En vacker dag så kommer jag att sluta arbeta med den här frågan, och då kommer jag stänga mina sociala mediekanaler, och jag kommer sluta skriva böcker, och då kommer jag lämna, vad ska man säga, offentligheten helt och hållet, för då är jag klar.
Men vadå, du kommer inte bli liksom Sveriges mest kända trafikpolis istället då?
Jag är svårt att se det. Jag tror att jag liksom, den dagen jag väljer att stänga dörren till det här, så tror jag nog att jag är ganska tillfreds med att jag har gjort min grej vad gäller liksom i allmänhetens ögon. Sen vet ju inte jag när det blir, om det blir om ett år eller om det blir om 20 år. Det har jag faktiskt inte en aning om.
Ja, spännande. Och det var svårt att lägga din bok ifrån sig, kan jag säga. Så att,
Oj, vad kul.
Simon, det är dags för det du antar jag har längtat allra mest efter idag. Och det är ju frågor du inte fått förut.
Ja, just det. Ja.
Smålands landskapsdjur är ju, som du vet...
Järven kanske. Utten, ja. Just det, ja, men järv och utter, det är inte så.
Tycker du att det är tillräckligt stor skillnad på utter och bäver?
Utter och bäver? Mm. Jag pratar järv.
Jo, men nu hade jag skrivit en fråga. Jag kan inte ta hänsyn till att du pratar om järv.
Jag tycker att det verkar vara samma djur.
Ja, eller hur?
Ja.
Är det inte lite för likt? Men jag tror att jag tror inte uttrar håller på och biter i träd och fäller dem och sådär. Men i övrigt känns det som att det är fan samma skit alltså.
Alltså du är ju inne på områden som jag inte riktigt behärskar, känner jag.
Jag vet, det är det själva poängen. Det är det som är själva poängen. Om du själv får välja, vad blir det för spis?
Ja, det här med att laga mat, ja. Oj, oj, oj. Jag lagar ju ingen mat till att börja med, ytterst begränsade kunskaper.
Okej, okay, så frågan hade varit, om du själv får välja, vad blir det för mikro? Eller?
Ja, då blir, absolut. Då har jag länsat mammas frys på pajer. Okay. Som jag mikrar.
All right. Ja. Men vadå, får du uppskickade pajer från...
Nej,
Småland.
Det får jag inte, men jag är ju hemma och hälsa på så där, och ibland så kommer mamma och pappa hälsa på besök och så där, och då kan jag kanske lite vänligt så där fråga: "Mamma, kan du tänka dig och ta med dig någon paj?" Ja. Man skäms när man säger så, men ja, det är sanningen.
Gulligt. Du, fyll i meningen, den absolut bästa romcom jag sett är...
Vad är en romcom?
En romantisk komedi.
Oj, romantisk komedi. Alltså jag tänkte ju säga Star Wars, men det är ju inte romantiskt. Jag har aldrig sett en romantisk komedi faktiskt.
Okej.
Okay. Inte i vuxen ålder i alla fall.
Wow, det här. Ja, du är verkligen singel, va?
Eller? Ja, det ska man inte. Jag pratar ju aldrig om mitt privatliv, det är inte säkert.
Nej. Och därmed är frågor du inte fått förut slut. Simon, stort tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma hit.
Ja, Simon Häggström, vars tredje bok i serien om Markus Lundström och Natalia Volotkova på polisens människohandelsgrupp, alltså är rykande färsk och finns ute nu. Vi lägger en länk i avsnittsbeskrivningen. Och med det är kapitel 511 i den bok vi kallar Värvet till ända. Men stort tack för alla fina meddelanden och glada tillrop som dök upp i inkorgarna efter 10-årsjubileumsveckan. Jag har inte hämtat mig från det kalaset ännu. Producent är Ninni Westin, Värvet ges ut av Acast och jag heter Kristoffer Triumf. Vi hörs om max en vecka eller när du vill. Hej då!